Här börjar Dennis McQuigge, en levnadsberättelse av Bertil Åkerlund, inläst av Fredrik Albo för Saga. Förord. Där är han ju, i vit rock, på Pansis sjukhuset i Bukavu i östra Kongo. I doktorshatt och frack på Umeå universitet. I kostym i talarstolen på konferens i New York. Alltid med ett vänligt leende, ibland med en bekymmersrynka i pannan och tyvärr allt för ofta med tårar i ögonen av medkänsla med offren. I ett land som genom historien har benämnts såväl mörkrets hjärta som världens våldtäktscentrum har doktor Dennis McQuigge, kirurg och gynekolog, kommit att personifiera hoppet. Han är högst respekterad, hyllad och prisbelönad världen över. Under många år har han opererat och behandlat tiotusentals våldtagna kvinnor och barn. Hans sjukhus har tagit hand om såväl deras fysiska som sociala behov efter vidrigheter som begåtts av framförallt uniformerade män med vapen i en konflikt som pågått allt för länge och krävt allt för många offer i Kongo. Jag sällar mig till dem som kallar Dennis McQuigge en god människa. En människa som förblivit i kontakt med sina djupaste känslor av empati och kärlek till medmänniskorna, men också av vrede över orättvisor och politiskt rävspel. Ingen ska låta sig lura av det milda och sympatiska sättet att tro att Dr. McQuigge är naiv. Tvärtom. Han gör knivskarpa politiska analyser och väjer inte för makten. I sin förtvivlan över att behöva reparera skadorna gång efter konfliktrelaterat sexuellt våld har han uttalat skarp kritik mot såväl Kongos styrande som FN för deras underlåtenhet att ingripa mot kriget. För en tid sedan undkom han mirakulöst ett mordförsök. En grym attack där en nära vän sköts ihjäl och familjen utsattes för hot. Kulorna missade Dr. McQuigge med en hårsmån denna gång. Vi vill alla tro på en ljusare framtid för Kongo. Vi behöver hopp som drivkraft och förebilder som Dr. Dennis McQuigge. Margot Wallström. Prolog. Det var tidigt på kvällen den 25 oktober 2012. Skymningen hade övergått i mörker och jag stannade bilen vid porten till mitt hem i nordöstra Bukavu. Jag hade gjort ett kortare ärende och hade inte varit borta i mer än 20 minuter. Jag slog lätt med handflatan på signalhornet. Två korta signaler och väntade på att vaktmannen skulle släppa in mig. Men istället gick sidodörren vid porten upp och en man lutade sig ut. Jag hade aldrig sett honom förut och undrade vad han gjorde inne på min gård. Han tittade åt mitt håll och försvann in igen. Sedan öppnades porten och ett antal personer framträdde som siluetter framför bilen. Det visade sig vara fem män som bara på några sekunder trängde sig in i fordonet. Fyra bak och en i framsätet. Det gick så hastigt att jag inte hann reagera. Männen var beväpnade, men jag fick genast uppfattningen att de inte var några vanliga brottslingar. Det fanns något disciplinerat över dem och de verkade ha helt klart för sig vad de skulle göra. De agerade under tystnad och gav mig tecken att köra in bilen på gården. Jag hade mitt hus i blickfånget och tänkte att kunde jag inte fly så kunde jag i alla fall ta männen med mig i döden. Avståndet mellan infarten och huset skulle antagligen räcka för att det skulle bli en våldsam stöt. Jag tryckte foten på pedalen. Vi störtade iväg och då förlorade mannen bredvid något av sin kyla. Han kastade fram en hand och grep hårt om min handled och ryckte för att få mig att stanna. "Ska du döda oss allihop?" sa han. Det var det enda jag kunde höra honom säga, men det var tillräckligt för att jag skulle känna ett tvivel. Reaktionen förmänskligade mannen och jag undrade om jag hade missbedömt situationen. De här männen var kanske inte alls ute efter mitt liv, utan för att stjäla bilen. Jag hade en kollega som nyligen hade varit med om en besynnerlig händelse. Han bodde visserligen inte i Bukavu utan i Goma, 20 mil norrut. Och precis som jag i det här ögonblicket hade han blivit överrumplad av okända män på sin gård. De hade tvingat honom ur bilen, bundit händerna bakom ryggen och skuffat in honom igen. En av förövarna hade satt sig vid ratten och de hade tagit honom med ut på en planlös resa som hade pågått i 3 timmar. Det hela avbröts när männen fick ett telefonsamtal där någon beordrade dem att släppa honom.